Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ni är så välkomna till avsnitt 324 av Skilsmässopodden.
Yes.
I mörkaste november. Ja. Här kommer nu en fråga. Eller ja. Det är inte en fråga. Ja. Jag läste att när man har fyllt jämnt så känner man sig äldre året efter än man gör 2 år senare.
Ja, men det kan jag tänka mig.
Man blir medveten om sin fucking dödlighet antagligen och tänker på den.
Men är det inte också det att man liksom, det här jämna är på något sätt, det är en möjlighet att glömma alltihopa för man ska bara fira liksom. Men när man sen kommer över en gräns.
Så. Nej, det var inte det som var orsaken. Nej. Hade ingenting att göra med firandet.
Nej, okay.
Det skulle ju inte slå så då. Utan tvärtom. Man känner sig alltså äldre.
Alltså man känner sig äldre. Ja, jag fattar. Ja, okej. Ja, ja.
Man känner sig äldre strax efter att man har fyllt.
Ja. Okej, men då kanske det är att man har vant sig sen då, att man har liksom så här,
men man slutar tänka på oj, nu har jag blivit 10 år äldre, för det är så man uppfattar det nästan. Det tycker jag är intressant.
Ja.
Livet är tufft.
Livet är väldigt.
Har du någonting du vill tala om idag?
Ja, jag har olika saker jag vill tala om. Jag vill tala om svartsjuka till exempel.
Vill du tala om det nu?
Ja, det kan jag göra om du vill.
Ja. Då får du göra det.
Men jag har nämligen ett exempel, en övning.
Mm-hmm.
Låt oss fantisera ihop att jag har träffat en tjej, eller en kvinna.
Jaha.
Och det kanske är på någon sån här, jag har kanske varit på någon mässa eller någon kurs. Det är
en mässa? Vad är du på för mässor? Traktormässor eller vad är du på?
Inte jag, tv-mässa.
En gitarrmässa
eller
kanske.
En gitarrmässa eller någonting. Det är ingen nära, men eller jag kanske, ja, så här, hon är astrevlig. Hon är också särbo. Hennes kille och hon bor i sär. De bor i Örebro kan vi säga till exempel. Mm. Louise heter hon.
Ja, hon är jättegullig tjej.
Nej, ashärlig tjej. Aha, jättekul, vi har haft jättekul ihop.
Och, på nej, mässan, men, eller?
Ja, på mässan. Och, så ja, så också. Och sen så, ja, men så är nu hon i Stockholm så vi ska gå ut och fika.
Ja.
Hur skulle det kännas? Rent svartsjukemässigt alltså.
Rent svartsjukemässigt, ja. Ah, någonting fånigt över tycker jag att det finns.
Fånigt? Varför är det fånigt?
Ja, det kändes fånigt. Att du har varit på en mässa och haft så kul med någon som då ska fika. Så här, jag skulle inte vara svartsjuk, jag skulle vara irriterad.
Okej, varför då?
För att jag tycker att det är på gränsen. Du får väl fika med vem du vill, men vad ska du med människan till? Det skulle
den frågan var jättetrevlig.
Jag skulle inte tro på vad du säger. Ja, men jättetrevlig, fine, gå och fika.
Ja, okej. Sådär, och sen så några veckor senare så här, nej men,
okej, hon dyker upp igen.
Hon dyker upp igen, eller det kanske inte var. Vi glömmer det första fikat så här, nej, men hon kommer hit, vi ska gå ut och käka en kväll. En onsdag kväll, jag har bokat bord på en härlig restaurang i stan.
Otroligt fånigt.
Det är bara fånigt. Det är inte liksom stötande eller.
Nej, men jag skulle vilja titta närmare. Vid det laget så skulle jag ju ha stalkat henne på, på liksom alla möjliga plattformar, som det heter. För att se, vad är det här för typ av människa? Ja. Så funkar jag. Ja. Det tycker jag, alltså jag tycker alla som inte gör så funkar konstigt.
Ja, det håller jag med om. Det tycker jag inte är konstigt. Det är väl rimligt.
Men jag skulle väl känna dig på pulsen lite också. Mm. Vad vill du, denna människa?
Mm. Det är bara en kompis.
Ja, ja, men jag skulle inte tro dig för att du säger det. Okay. Jag skulle svalna.
Ja.
Jag skulle svalna.
Bra.
Bra, okej.
Okay. Nej, det är inte, eller jag vet inte vad. Men så här, och det är verkligen bara en kompis. Hon spelar gitarr också och är skitduktig. Liksom, så här. Men nästa gång då, eller så tar vi bort det förra, så är det istället så här. Hon skulle komma över hit, vi ska käka middag. Ska bjuda henne på middag här hemma. Nu.
Du har träffat henne en gång.
Ja. Ja.
Nej, men då skulle jag säga, du kan ta din Louise och gå. Så skulle jag säga.
Okej.
Jag skulle vara, alltså jag vet inte om jag skulle känna mig svartsjuk eller arg. Det är väl ibland samma sak för mig.
Och om det var så här, och så här, ja, men det är en gammal kompis till mig. Vi har känt varandra sedan vi var 9 år gamla.
Ja, men det gör ju du hela tiden.
Ja, men, skulle det vara skillnad då än om det hade varit någon?
Ja, det kan jag tycka. Ja.
Och hur skulle det kännas då? Vi säger att Louise är en gammal kompis till mig. Vi gick i mellanstadiet ihop.
Du får träffa henne om du vill.
Ja.
Men vill du vara med henne så får du också vara med henne.
Ja, ja, ja. Nej, så, liksom. Det vill jag inte, utan det vill bara träffa henne. Mm. Och Louise bor då i Örebro. Det är en gammal kompis, vi har känt honom sedan 9 år.
Yep.
Och jag ska till Örebro på en annan grej.
På en annan mässa?
Ja. Och då, men, så då bor jag. Jag kan sova hos Louise.
Är hon en gammal kompis eller? Mm. Ja, jag kan inte säga någonting.
Nej, men hur skulle det kännas?
Irriterande.
Irriterande.
Ja.
Okay. Ja.
Det har faktiskt att göra med om sanningen ska fram.
Ja.
Och visst ska den det i den här podden, är
ja,
det inte så?
Ja.
Om sanningen ska fram så skulle jag nog ha gjort en bedömning av vad jag hade sett om henne och visst om henne. Om hon var en som du skulle kunna tänkas bli kär i eller inte.
Ja.
Man kan ju ofta ha sånt på känn.
Ja.
Någons typ eller om det är någon som alltid i din så här, åh, har du spelning, du är så underbar. Då skulle du kunna tänka, det här kan han inte stå emot, det här kan han inte stå emot. Då skulle du också...
Okej. Ja.
Då skulle jag tänka, så motbjudande och irriterande. Och jag skulle väl vara svartsjuk. Eller jag kan inte ens vara svartsjuk i de där lägena. Jag skulle bara vara förbannad.
Ja. Okej.
Okay. Alltså du har fler.
Ja, det finns en kvar nämligen så här. Det får inte bli för mycket här. Men så här, vi...
Det har redan blivit för mycket, tycker jag.
Vi har en gemensam kompis, jag och Louise.
Ja.
Björn, som bor i Heidelberg.
Aha.
Så att jag och Louise åker ner till Heidelberg nästa vecka och hälsar på Björn.
Var hon en gammal kompis eller var hon en mässa?
Nej, det var inte mässan, utan en gammal kompis.
Nej, jag skulle dra öronen åt mig. Det fattar väl jag att då är det något.
Det är inte det.
Eller hur?
Ja, nej, jag förstår. Alltså, så här, grejen är så här, det är absolut ingenting mellan mig och Louise. Men
det skulle du inte ha sagt. Det skulle du inte ha sagt om det hade varit heller.
Nej,
liksom.
Nej. Och därför så är det irriterande eller liksom, vad man nu ska kalla
det. Ja, men det kanske är något.
Nej, det är inte det. Det har vi bara ett övning.
Ja, jag hoppas att hon inte finns.
Nej, men det är bra. Då vet jag vad gränsen är. Nej, men det är sånt här ska man egentligen ta upp, för att det här är ju viktiga frågor. Liksom. Vad går gränsen? Vad
jo,
är okay,
men
liksom?
Det är också ett oskönt förhållande om sådana här frågor faktiskt dyker upp titt och tätt.
Ja. Om man inte är bekväm med dem. Så.
Du skulle ju inte ens tycka att det var kul om jag gick ut med någon sån här gammal falukompis sen jag var tonåring. Gille.
Jo, det skulle jag tycka.
Du skulle tycka om?
Ja. Nej, inte tycka, ja, tycka om. Jag skulle inte tycka. Det är väl helt okej, tycker jag.
Du skulle inte bry dig om vem? Det skulle inte spela någon roll vem, så att säga.
Nej, men jag skulle väl kolla upp den personen också. Precis. Och se vad det var för en gök.
Mm.
Men om det var en gammal falukompis, nej, men det gör du väl.
För falukompis kan det inte vara en gök?
Jo, det är klart att det är en gök. Men vilken typ av gök?
Falujök.
Ja. Ja, ja. Ja, spännande fortsättning följer. Mm.
Louise. Du, vi går raka vägen in i ett lyssnarbrev som är... Jag har aldrig hört just den här typen av problem faktiskt, fastän det måste finnas. Mm. Så här skriver hon. För några år sedan träffade jag en fantastisk man. Han är lugn, trygg, glad och kärleksfull. Då jag haft det kämpigt i livet från start behövde jag någon som han. Han är praktisk och fyrkantig, jag är känslomänniska. Han vill ha det smidigt och bekvämt och jag vill ha det vackert och mysigt. Och trots våra olikheter funkar vi bra ihop. Men en vecka efter valet kom det fram att han röstat på SD. Jag höll på att tippa baklänges, blev jätteledsen. Jag är en principfast person och gjorde klart innan vi blev tillsammans att olikheter är okej så länge han inte är SD-are. Eftersom det enligt mig innebär att vi har skilda sätt att se på världen och vad som är rätt och fel. Han hade tidigare beskrivit sig som sosse och inte lagt sin röst på SD. Själv är jag så långt åt vänster man kan komma. De skillnaderna kan jag leva med. Men nu är jag alltså tillsammans med en person som har åsikter jag inte kan respektera. Det har fått mig att fundera på vem han är egentligen. Vad ska jag göra? Jag vill inte vara utan honom, men jag äcklas av att han på allvar tycker att SD är ett vettigt parti. Vi hamnade i en politisk diskussion och det är första gången jag sett honom arg. Han vet att det här är viktigt för mig, men jag tror inte han förstår hur viktigt. Jag vill inte kasta bort det vi har, men har svårt att trycka bort att jag inte tycker att han inte tycker att grundläggande mänskliga rättigheter är viktigt. Fast det tror jag ju att han tycker. Så då måste förklaringen vara att han är korkad och lurad. Det är den mest förlåtande förklaring jag har. Då blir han ledsen och förbannad såklart. Nu är det locket på och vi har konstaterat att vi ska undvika att prata politik. Men ibland känner jag att det är kört. Att jag måste göra slut fast jag inte vill. Då vi har ett område vi inte kan prata om, hur ska vi då kunna bygga vidare på vår relation? Det vore intressant att höra er diskutera det här. Går det att fortsätta vara tillsammans när man har blinda fläckar som absolut inte får nämnas?
Ja, alltså jag fattar verkligen problematiken. Och jag tycker att det är lite beklagligt att det är på det sättet, på något sätt. Alltså, det blir ju... Det låter som att hon har uppfunnit ett spöke. Att liksom bokstäverna SD är det värsta med hela grejen. Eftersom hon säger att han inte tycker si och så som hon tror att han tycker. Mm. Och jag vet inte, jag kan tycka att det är liksom... På ett sätt så kan jag ju förstå att det är svårt att leva ihop om man har väldigt, väldigt olika värderingar.
Mm.
Men då måste man ju ta reda på hur ser de där värderingarna ut och inte binda dem till vad man röstar på.
Nej, eller
vad
liksom... till en viss bild av
någonting
kanske.
Utan jag tror att det är viktigare, skit i det där och liksom ta reda på istället. Var är det skiljer sig någonstans? Var är det vi går isär? Vad är det han står för som jag absolut inte kan acceptera?
Mm. I sak, ja.
Ja, i sak, ja. Precis. För att det blir liksom, det är en svår tid, det är det. Och jag förstår att många hamnar i det här för att man är så. Man har så mycket blinda fläckar och det är så mycket, ja, är du där så är du dum och säger du si så är du dum. Liksom. Det där måste man nog försöka ta sig förbi.
Ja, nej, men för jag tänker också, utan att säga, liksom, nu vill inte jag prata politik.
Nej.
Men det jag tänker är, hon säger att han är fantastisk, han är trygg och kärleksfull och liksom de verkar ju ändå ha hyfsat liknande värderingar.
Ja.
Nu har han gått stå och röstat på ett parti hon inte tycker om. Det är det här jag ibland tänker, att vi är lite dåliga på att se. Jag är lite inne på det som du... Utan att säga att jag älskar deras politik verkligen. Men man är liksom lite dålig på att säga att han är ju samma då som han var innan. Mm. Liksom. Det är bara det att han ser antagligen saker på ett annat sätt. Jag vet inte. Han kanske liksom... Han resonerar på ett annat sätt. Och det kan man ju tycka om eller inte. Men det är också någonting... För jag kan också tycka att hon ska... Och det hade jag sagt samma sak om det hade varit andra partier. Eller vad fasiken det var. Att liksom... Jag tycker också att hon ska rannsaka sig själv. Vad hon är så rädd för. Hon tänker att hon... Att det här måste landa i att han är korkad och lurad. Jag tycker att det är... Han är ju samma person som
ja,
då.
Ja.
Och en motståndare till henne skulle kunna säga att hon är korkad och lurad. Jag tänker att...
Ja, men det, jag tycker att det är det som är det beklagliga i hela den här tiden på något sätt, att det är där man landar. Så här, korkad och ja, så där. Det blir, man kommer inte vidare ur det. Det är det jag menar, att det är så här, släpp det där, din bild av saker och ting, och förhör dig om vad det där handlar om.
Ja, precis. Det är klart, det är en annan sak om han säger att han är rasist, eller att han är liksom, att han inte ser alla människor som lika värda. Då har hon ju någonting konkret att ta ställning till.
Så kan det vara.
Ja. Men det måste inte vara så. Och det är det hon måste komma fram till. Ja. Vad står han för egentligen?
Ja.
Och det här som hon frågar då. Hon känner liksom att det är kört. Kan man bygga vidare på en relation när det är liksom sådana här ämnen som man absolut inte kan beröra?
Nej, och det säger jag, det kan vara svårt. Det kan ju vara svårt om man står väldigt långt ifrån varandra i hur man ser på människor och ser på världen.
Mm.
Men det låter inte som att hon har tagit reda på exakt hur det förhållandet är. Vad tycker han egentligen? Vad är det för stora skillnader vi har mellan oss? Det tror jag hon måste göra först. Sen kan det mycket väl landa att nej, tyvärr, det är liksom...
Precis.
Jag kan inte respektera dina åsikter och dina ståndpunkter och din livsåskådning.
Och det färgar min bild av dig. Liksom.
Ja. Och så kan det nog vara många gånger. Men det låter som det är lite för tidigt för det ändå.
Ja, och jag tycker att en viktig sak som många glömmer, det är att det är inte farligt att förstå någon annan.
Nej.
Man kan förstå, liksom lyssna och försöka förstå hur de ser det. Sen kan man ändå ta avstånd.
Ja,
men det är aldrig farligt att försöka förstå. Det betyder inte att man håller med eller förlåter eller någonting. Men det är liksom ändå en viktig grund för ett sånt här beslut.
Där kan jag också kanske tycka att om de har träffat varandra och de har varit kära, och som de sa att hon hade röstat på Socialdemokraterna förut, så här, det finns ju ändå någonting där hon i så fall skulle kunna bygga en diskussion på om hon tycker att det här är viktigt.
Ja.
Men då måste hon ju veta vad det är hon ska diskutera först också.
Ja. Hon måste ju också vara öppen för att en vacker dag rucka på sin åsikt åt något håll. Alltså alla, det tycker jag ingår, inte nödvändigtvis åt hans håll, men han har ju ruckat på sin åsikt nu tydligen då, på något vis.
Ja, men det kanske han inte alls har.
Nej, så kan det också vara.
Han kanske inte alls har ruckat på sin åsikt, han har bara valt på ett annat sätt.
Ja, han har betonat något annat.
Ja, och jag vet inte, jag förstår det verkligen, jag förstår att jag kan också känna på det sättet, men jag tycker också att man får sansa sig lite grann och se, vad är det egentligen? Vad handlar det om? Liksom, vad är det hon tycker så illa om?
Mm.
Och står han för det verkligen?
Ja, just det. Men jag vill ändå ha svar på frågan. Går det att fortsätta tillsammans om man har blinda fläckar som inte får nämnas? Jag skulle säga ja, det går det väl. Men det blir lite tråkigare när man då ska börja runda det där hela tiden. Man blir lite ointressantare tillsammans. Och hon kommer inte att kunna vara den hon är, eftersom hon inte kan uttrycka sånt som hon tycker är viktigt, och han kommer heller inte att kunna vara den han är fullt ut.
Nej.
Det kanske man... Men eftersom det också verkar lite viktigt för dem så att säga, så blir det kanske svårt.
Nej, men jag tycker också så här, kan man runda blinda fläckar? Ja, det är klart att man kan, men det är väl bättre att inte göra det. Det är väl bättre att liksom ta upp det i så fall och försöka få någon slags... Och
ja,
så,
men
så
då börjar de bara...
Då. Ja, men ryk ihop, gör det då i så fall. Annars så kommer det inte hända någonting.
Mm.
Och då får inte hon som hon vill heller. Liksom.
Nej, men gör ett försök att just förstå vad är det han står för egentligen. För det är kanske där svaret ligger.
Ja, det tycker jag med.
Mm. Här kommer en kort fråga från en lyssnare. Hon säger så här: jag uppskattar era tips och råd och har lyssnat igenom alla avsnitt för att se om jag har kunnat hitta något mer konkret kring småbarnsåren och vad som kanske är fullt normalt när man är helt slut, aldrig får sova ordentligt, inte hinner med sig själv. Jag skulle vilja få en beskrivning av hur det blir efteråt. Kommer sexlusten och kärleken sakta tillbaka, eller är den lika död som den känns när man inte hinner med varandra?
Ja, bra fråga.
Nej, men jag skulle säga att när man är så där fruktansvärt trött, det tillståndet går ju över och då blir man ju mer sig själv igen.
Ja.
Sen får man ju se vad det är man kommer ut till för någonting. Vem man själv är då och vem ens partner är då.
Exakt.
Men jag tror inte att man ska tänka i det här värsta läget att det är så här det kommer att vara. Det kan förändras.
Jo, det, absolut. Men jag tror att det är ju oerhört viktigt att man har en dialog kring det där. Därför att ofta så är det ju hon som är jävligt mycket tröttare än han.
Mm.
Och vilket kanske är svårt för honom att förstå, för han är lite trött också. Man kan inte förstå den enorma pressen. Mm. Och det skapar någon slags här, ja men vill du inte, jag känner mig inte sedd och så vidare fram och tillbaka. Men det där, och vilket gör att då är, när man sen är på väg ur det där, då har man redan skapat någon slags...
Ja, det finns ett avstånd. Ett avstånd
som är svårt att överbrygga. Och därför så är det viktigt att man håller på och pratar om det. Sen tycker jag också att man ska vara... Det är inte så att... Det liksom finns en utmätt tid som är exakt si och så lång, utan den kan vara väldigt lång och lite kortare, och det kan vara liksom så här, det klingar av snarare än att det tar slut. Det klingar av, och det tar ganska lång tid också. Men av det skälet så måste man liksom prata om det och respektera varandras läge. Vad befinner man sig i? Liksom? Hur påverkar
det? Men det där är ju skitsvårt. För om han är liksom... Om man tar schablongrejen så är hon mer trött då, som du säger. Hon kanske har fått några barn på rad till och med.
Ja.
Och ammar och kommer liksom inte ut. Hon är liksom inte i sitt esse. Och sover dåligt och så. Och han är ju då mer som vanligt. Och har samma behov som vanligt av ömhet och närhet. Och det som ofta händer det är att hon också stänger av ömheten. För att hon vet att det kanske stänger... För det första så har hon ungar som klänger på kroppen hela tiden. Inte behov av mer kroppskontakt. Vill hellre vara i fred med sin kropp kanske. Men också att om hon visar honom ömhet. Eller hon är rädd att ömhet ska leda till en tanke om att nu ska vi ha sex. Vilket hon då inte vill. Så det är ju som du säger. Man skruvar ner... alltihop. Och det blir ju väldigt lätt ett missförstånd kring att hon tycker inte om mig. Och jag håller med om att det är jätteviktigt att prata om. Men det är också svårt att prata om
sånt absolut.
Där. Det är bra att de skriver hit, då kan vi prata istället. Så det är så.
Ja. Nej, men visst, det är svårt att prata om, men det är nödvändigt. Och jag tror också att det...
Men vad ska man säga?
Ja, men jag menar så här, man säger så här, men försök att hålla igång relationer, försök att vara lite ömma mot varandra. Ja, fast det är inte så jävla lätt. Men att man åtminstone har en dialog om förhållandet, att så här, jag är trött nu, jag kan inte, jag orkar inte, du måste förstå det. För jag menar verkligen det också, jag tror att man ska tänka på det, att han är inte lika trött som hon, men han upplever ju också en så här, fan vilken dipp det är, jobb med barn, och då tänker han så här, jaha, det är kanske inte värre än så här.
Nej, precis.
Och det är det som är, tror jag, den stora faran.
Det är därför det är så himla viktigt med pappaledighet.
Ja, för absolut. Att man får, men det kommer ju oftast lite senare. Och när man liksom säger, man hamnar ju ifrån varandra automatiskt under den här tiden. Och jag vet inte hur man ska kunna säga det. Ha lite is i magen och släpp den där kärleksrelationen ett tag, så som det var innan. Och försöka jobba som fan med att få ordning på era små barn.
Men man kanske ändå kan säga att jag vill inte ha sex, jag har ingen sån lust. Men jag tycker mycket om det, och att man liksom kan bli överens om att ja, men vi får i alla fall kramas och smeka varann. Ja, liksom, eller gosa åtminstone så.
Ja.
Så att man inte tappar det.
Nej, det precis.
Fast det måste vara utan krav på att det ska gå vidare, för det är där det spricker ofta.
Ja, men det kanske inte bara handlar om sex. Det är inte det som är grejen, utan det är bara den här uppmärksamheten. Att så här, hur har du det idag? Och att vi har någonting som är tillsammans. Äta middag tillsammans i tystnad och dricka vin. Och liksom, det är inte, verkligen inte bara sex, tror jag. Det är kanske en liten del av det. Kanske det yttersta beviset på något sätt som man skulle kunna få istället.
Men enda hon vill är förmodligen att sova.
Ja, jag vet.
Hon vill inte dricka vin, hon vill inte prata.
Nej, jag vet. Nej, och man orkar inte, man hinner inte, man orkar inte, det är helt fel. Men det är det man kanske saknar mest i det här.
Ja.
Ja. Och då säger jag så här också, att det är, man får fan göra ett litet hål i tiden och säga, under det här året eller åren så får jag släppa kraven på det här. Det finns inte just nu. Nu är det något annat som gäller. Nu är det undantagstillstånd. Men det kommer att gå över förr eller senare. Ja.
Ja. Hoppas att det liksom hjälpt att höra oss prata om det.
Ja.
Och jag önskar dig sömn och att det reder ut sig.
Ja. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Du, nu vill jag prata lite om gråt.
Ja.
Mm. Jag lyssnade på ett avsnitt av Alex och Sigges podcast. Ja. Förra veckan tror jag. Och de, när de poddar så sitter de ju på olika håll och poddar, ja, helt, ja, enkelt. Han, Sigge satt hemma hos sig och, nej, ja precis, de var, ja, på, Alex satt hemma hos sig, det, ja, var så det var. Och så berättade han i podden om en dröm han hade haft om sin mamma och pappa.
Ja.
Och de är ju båda döda och han var väldigt, väldigt berörd när han pratade om det här.
Ja.
Och han började också gråta. Han kunde liksom inte ta sig igenom berättelsen för att han grät,
ja,
så. Och mitt i gråten så hör man en barnröst.
Ja.
Då hade något av barnen vaknat och frågade liksom vad som stod på, eller liksom undrade väl då. Ja. Och Alex säger att ja, men pappa är inte ledsen, pappa berättar om en rolig sak bara.
Ja.
Och för mig var det ju uppenbart att pojken måste ha hört och sett att, ja, han grät och var ledsen.
Ja.
Och jag klandrar inte honom för någonting, för allt det här liksom skedde ju bara i all hast. Ja, ja, men då tänkte jag så här, han sa till sitt barn att han inte var ledsen, fastän det var uppenbart att han var det.
Mm.
Och jag tycker att det, vad är det för, jag tänker så här, bortsett ifrån det, för jag har all förståelse för att det blev så där, ja, men vad är det vi tror att vi gör när vi skyddar barnen på så vis?
Ja, det kan ju vara att man tänker att det här barnet ska inte behöva ta hand om min sorg och min gråt, vilket förmodligen skulle vara läget. Jag bara, nej, säger att det skulle kunna vara en förklaring.
Det är ungefär som att jag vill svara på min egen fråga.
Ja.
Nej, men jag tänker så här att, alltså jag tror att det där är en sån björntjänst man gör när man skyddar barnen från helt normala känslor av gråt. Det som jag tycker skulle ha varit bra, det om man sa, ja, jag sitter och berättar om en dröm jag hade i natt och jag blir så ledsen när jag tänker på den. Ska vi gå och äta frukost? För det var så det avslutade. Ska vi gå och äta frukost, sa han till pojken. För att, hur blir det annars? Han ser ju att han grät. Han ser ju att han grät. Men erkänner inte att han grät. Vilket också gör att pojken ges ju en känsla av att om man gråter ska man inte visa det. Det hade varit så, jag tycker att det är precis det här vi ska göra. Att liksom, ja, men varför ska inte det få finnas som en känsloyttring i livet?
Nej.
Då hjälper ju vi barnen att också tillåta sig att gråta. Och han hade dessutom säkert slutat gråta efter en minut sen. Och hade också visat barnet att när pappa gråter är inte det farligt, utan det, så kan man göra. Jag kan gråta och sen är jag glad igen och så vidare.
Ja, nej, men jag säger inte att jag tycker att det var rätt eller bra. Jag säger bara att jag tror att det är förklaringen. Att man liksom vill
ja, men du tänka
att barnet ska inte behöva ta hand om det här.
Fast att varför tror man att barnet ska behöva ta hand om det?
Ja, därför att när någon gråter så är det naturliga reaktionen, och det vet ju du också, att man söker tröst.
Ja, men jag ska säga, jag vet inte, det är väl olika. När jag gråter så är det ju liksom, om jag gråter inför mina barn, ja, då klappar de om mig och tröstar mig. Och sen är det inte mycket mer med det.
Mm. Ja, men när de var små, men när de var pyttisar också.
pyttisar.
För nu är de ju vuxna, så det är en annan sak. Det, då,
ja,
så,
fast det gjorde de nog även då också, faktiskt. Och det är det jag menar kan hända. När de ser en vuxen gråta, de ser en vuxen bli sig lik igen. Det är inte jordens undergång, vilket jag också tänker är framförallt kanske för pojkar, att det är väl bra att de ser att man gråter och...
Men framförallt att pappor gråter tror jag är viktigt.
Den som är ledsen ska gråta. Nej, men jag tänker så här, alltså,
ja, visst, absolut. Nej, men det är också frågan så här, kan man, det beror ju på också styrkan i saker.
Ja,
vad kan man utsätta ett barn för? Vad ska ett barn behöva uppleva i fråga om känslor, yttringar från sina föräldrar? Hur starkt ska det vara?
Absolut. Liksom? Nej, men och där finns det ju en gräns som vi nog känner allihopa. Att om jag är så arg så att det blir skrämmande. Ja. Eller om jag gråter så fruktansvärt så att jag inte är mig lik och de inte får kontakt. Ja, men det är ju skrämmande såklart. Men jag tycker att som vuxen som gråter kan man säga att jag måste gråta ett tag. Sen kommer det att bli bra. Liksom. Mm. Men det är klart att man ska skydda dem. Men det här vardagliga tycker jag inte. Jag tycker det är bra att de får se att man gråter.
Ja, nej,
alltså, jag minns att min pappa, han grät inte ofta. Men när han gjorde det så var ju det också rimligt på något
gjorde
vis.
Gjorde han?
Ja, jag tror att jag minns 2-3 gånger kanske.
Och vad hade hänt då?
Tycker du att det var så konstigt?
Ja, alltså, jag tror
en gång
jag
hade Valfrid dött. Alltså min pappa, han var väldigt gammal, så han dog ju när jag var 12, så att han kanske hade gråtit fler gånger om jag hade varit med. Men en gång hade Valfrid dött. En gång, det har jag tänkt på många gånger, en gång så ville jag inte äta gröt. Ja. Alltså vi kom ifrån otroligt enkla förhållanden i Malung. Och hans tidigare familj som han då hade lämnat, barnen och frun, de... kanske kom ifrån ännu enklare förhållanden. Så att de hade inte ens haft mat tillräckligt så att barnen kunde äta alltid. Och då, när jag inte ville ha gröten, så började han en gång gråta och berättade om hur något barn av de äldre, då, mina halvsyskon helt enkelt, hade liksom funnit sig i det här och sagt att imorgon ska jag få en smörgås. Och då grät han när han tänkte på det.
Ja.
Och sen sa jag för mig att det var en gång till också. Jag tycker det var rimliga gråtar.
Absolut, oh ja. Nej, för min pappa grät nog aldrig. Någon gång kanske, jag kommer inte ihåg vad det var, men han hade varit dum. Jag tror han hade varit dum mot min bror. Och då liksom, fick han känna en sån skuld. Så han grät. Men annars så var det var väldigt ov. Det fanns inte.
Nej.
Och jag tänker din pappa som var av en ännu äldre stam. Och ganska, vad jag förstår också, så här skogs... huggartypen.
Typ så.
Men då kanske han närmare till känslor då.
Vet inte, han var så. Nej, men... jag vill fråga.
Ja.
Finns det, hur ofta gråter du i snitt på ett år?
Jag gråter väldigt sällan av liksom händelser. Det händer, ska jag säga, var femte år kanske. Och ganska kort. Men jag kan gråta när jag ser på gripande filmer och serier.
Men
det
du gråter inte över ditt eget liv?
Nej, det gör jag inte.
Har du ett så bra liv då?
Nej, jag vet inte. Alltså jag gråter ju när min mamma dog, grät jag kort och vad det nu kan vara. Liksom. Det kan ha andra sorgliga saker som har hänt runt omkring som har fått att jag börjat gråta. Men det, jag gör inte det och jag kan inte säga att jag tycker att det är bra eller dåligt eller någonting. Det bara är så.
Ja, drar du dig om du det jag lite grann far efter. Är det en fostran? Liksom,
ja, det
eller?
Tror jag att det är. Ja. Jag tror att det är en fostran och jag tror också att det är en... Jag vet inte riktigt. Jag vet ju som att det är skönt att gråta för att man lever ut saker och ting. Jag tycker att jag får ur mig de sakerna på andra ställen. Liksom. Jag har inte, det kommer inte när jag gråter. Liksom. Det är inte det. Jag vet inte.
Skulle du dra dig för att gråta inför mig?
Nej, det skulle jag inte.
Skulle du dra dig för att gråta inför dina barn?
Nej, det skulle jag inte göra.
Finns det en tanke? Jag försöker förstå saker här nu. Ja. Finns det en tanke om att det för män är att vara sårbar på fel sätt om man gråter?
Ja, men det gör det. Alltså, det här är så himla svårt att förklara för att jag kan ju inte liksom säga att jag står för det på något sätt själv. Jag tycker att det är vansinnigt och löjligt att det är på det sättet. Men jag tror att jag själv sitter fast i det. I liksom sådär, hur växte jag upp som pojke när jag var 9 till 15.
Ja.
Och då var det en press på att killar inte grät och man var tuff och man stod ut med saker liksom.
Ja, helt otroligt, ja.
Ja, och jag tror att det är, jag vet inte, jag tycker inte att mina barn gråter inte heller särskilt ofta. Nej. Det händer väl, men väldigt sällan. De grät inte så mycket som barn, ja, det gör de ibland så där. Men jag vet inte. Jag vet inte om jag, ibland så kan jag tänka kanske det är ändå någonting hormonellt eller genetiskt. Jag vet inte. Jag tycker det är, ja, det är märkligt att det är på det sättet.
Ja, jag hörde ett väldigt bra sommarprogram, det har jag säkert nämnt, Katrin Marsall, som sa att män fostras till att alla känslor ska uttryckas. Det finns tre godtagbara känslor för en man. Allting kanaliseras i ilska, hunger eller kåthet. Det var
glädje.
Glädje
finns inte.
Nej. Ja. Det kanske var alla negativa, ja. Det kanske var alla negativa känslor. Så att sorg, det visar vi inte, utan vi blir arga istället eller så. Vill vi ligga,
nej, men absolut, så kan det nog vara. Det är ganska långt. Jag kanske inte håller med hela vägen, men visst, sorg tror jag blir väldigt ofta ilska hos män.
Ja.
Jätteofta. Ja. Det blir det inte hos mig. Det blir kanske möjligtvis panik, men inte ilska.
Nej, just det. Panik ligger närmare till hands för dig kanske. Får jag fråga, jag hör också ofta så här, jag vill inte gråta för det gör så ont, säger en del. De vill liksom inte bara gråta för att det är ont.
Mm.
För mig är det inte så. Alltså det är inte så, för mig är det som att, när de säger så blir det som att det är gråten som
gör
det ont. Onda. Ja. Som, inte att det är att någonting är ont liksom, eller ledsamt. Som ger gråten. Ja. För mig är det liksom att någonting är ledsamt och då gråter jag. Och då blir det ofta en lättnad.
Ja.
Hur är det för dig när du gråter? Är gråten liksom ett ytterligare mörker, eller?
Nej, det tycker jag inte att det är. Alltså jag vet inte om det här stämmer riktigt. Men jag tänkte på det nu. Att det finns ju en spärr mot att kräkas.
Mm-hmm.
Som verkligen skiftar från...
Kräkas?
Ja, alltså att jag har det lite grann. Jag vet ju andra som jag känner. Mitt ex, hon var ju nästan panisk.
Hon har kräkfobi.
Och så finns det ett spann liksom däremellan. En del har inga som helst problem med det, för att de kanske har en sjukdom som gör att de kräks ofta.
Mm.
Men det där att hålla igen, att man säger jag mår illa men jag håller igen för jag ska klara det här. Jag tror att det känns så lite med gråt också, att man är så här, nej, jag håller igen. Och det är inte för att det gör ont, utan det är mer för att liksom, jag har aldrig, eller det var länge sedan jag grät så mycket så att jag sen kände mig befriad.
Aha,
Det kan jag inte minnas när det var, om det var när min pappa dog möjligtvis, jag kommer inte ihåg. Men det är liksom inte, jag får inte den, jag får nästan kämpa med att så här, nu ska du gråta, kom igen nu, sätt igång gråta. Mm. Det är nästan en ansträngning att bara komma igång med gråten och liksom få någonting ut av den. Mm. Det är också väldigt kort liksom.
Ja.
Det kommer tårar, jag gråter kort och sen är det klart.
Mm. Ja, intressant. Jag
noterar det.
Jag noterar detta. Lite nyfiken på det här, för det verkar som att människor gråter på så olika sätt. Det är klart att man gråter för olika saker, men man gråter på olika sätt. En del verkar tycka att gråten är mörkret, medan jag tycker att mörkret kommer först och sen så är ungefär som att det inte är skrattet som är det roliga riktigt, utan det är någonting var roligt och då skrattar man, och här är någonting är sorgligt och då gråter man.
Jag vet nu när det hände senast. Egentligen var det när vi poddade och jag berättade någonting som berörde mig väldigt, gjorde mig sorgsen och ledsen. Men jag kommer ihåg när min mamma dog, så på begravningsakten så skulle jag läsa en text.
Mm, det minns jag.
Då kom det liksom. Och då var det också väldigt svårt, för att det var svårt att börja gråta i det läget.
Ja.
Men jag kände verkligen att det är här nu.
Mm.
Och jag vet inte om det är, för det är just den här situationen när jag står och ska säga någonting eller liksom prata om det, som där det kommer ut och det berör mig väldigt starkt.
Mm.
Då kommer gråten. Då skulle du kunna bubbla upp ordentligt.
Ja. Jag tycker det är bra om man har tillgång till allt. Jag tycker det är synd om det finns en kultur som är sån. Men som sagt.
Jag tycker också det är synd.
Jag vet det.
Beklagar lite grann att jag kanske sitter fast i det på ett sätt. Men jag vet inte. Det är inte så att jag heller lider av det eller tycker så.
Nej, precis. Jag gråter inte så ofta jag heller. Men
du gråter mycket oftare än vad jag gör i alla fall.
Ja, om du gråter 0 gånger på år så kanske jag gråter 3.
Ja, men ändå, det är mer.
I natt grät jag faktiskt.
Ja,
jag fick inte till det ordentligt. Jag var i vanmakt och tyckte synd om mig själv. Mm.
Ja, ja.
Vi fortsätter.
Ja.
Här kommer ett lyssnarbrev.
Mm.
Ledsamt, apropå ledsamt. Tack för att ni har funnits för mig. Den kvinna som skriver, tror jag. Mm. Vissa avsnitt har verkligen talat direkt till mig. 32 års samboförhållande är nu över. Jag har tänkt, provat tanken, slutat tänka tanken, varit lycklig, inbillat mig vara lycklig, anpassat mig, tappat mig själv. Det jag var rädd för hände just nu. Och jag dör inte. Men det gör så fruktansvärt ont. Jag vill trösta honom och jag vill att han tröstar mig. Han säger att han måste bryta helt för att orka. Han vill att vi försöker igen. Men det historiska facit säger annorlunda, för vi är inte bra. Vi kan inte vara bra. Det har vi försökt så många gånger. Men varför gör det så fruktansvärt ont fastän det är det här jag vill? Jag är så glad att jag hittade er podd. Den har som sagt gett mig styrka och mod. Så tack. Jättefint.
Ja.
Ja, men jag tänker svaret på varför det gör så ont,
ja,
fastän man gör någonting som man vet att man vill.
Ja.
Det är ju precis, alltså om jag ska säga några saker så tänker jag så här. Det är ju en sorg att det inte blev som jag hade hoppats. Det blev inte som vi drömde att det skulle bli, som vi har försökt att det skulle bli. Och fram tills man bestämmer sig för att skiljas så försöker man ju fortfarande.
Mm.
Men det är när man liksom tappar det här, när man har bestämt sig, man tappar greppet om det, då ser man det här och så måste man bara vara jätteledsen.
Mm.
Och man sörjer och man blir sentimental, man tänker på allt det fina som man nu aldrig mer ska få vara med om. Alltså det är så otroligt rimligt. Och det är så otroligt sorgligt och ledsamt. Och jag tror att väldigt många som skiljer sig känner det här. Men det är ungefär som, kanske också lite som ett dödsfall. När någon har dött, man håller på med begravningen. Man är mitt uppe i det, man liksom kämpar på. Och sen efteråt så kommer sorgen. Mm. Även för den som vill skiljas. Liksom.
Ja.
Det är så ledsamt.
Ja, ja, det är precis det du säger, att man det blev inte som man hade tänkt sig, och det gör en ledsen. Sen förlorar man ju någonting också.
Ja.
Det är en förlust, även om liksom den där samvaron man hade inte var den bästa eller den på toppen, och allt det man vill ifrån är liksom givet att man ska ifrån.
Mm.
Men det fanns ändå en samvaro. Det fanns någon som man hörde ihop med. Det fanns någon som man, om man då tittar bakåt, som man hade jättemycket drömmar ihop med. Och liksom, den där ligger ju kvar någonstans under allt det där som inte blev så bra. Och också tror jag det här att man vet vad man har men inte vad man får.
Mm.
Att så här, visst, många lever ju i, det är nästan som liksom Norrmalmstorgsdramat, att man lever i en gisslansituation och tycker att det är bra. Liksom,
mm.
För att det är ändå bättre än det okända på andra sidan. Och sen tror jag också att det är liksom, ja, hur det än är, om man inte har liksom råkat ut för rent förtryck eller så där, då blir det en annan sak, tror jag. Men om man har levt i ett dåligt förhållande så finns det ju ändå en kärlek i det liksom, som man faktiskt också måste säga hej då till. Och det är sorgligt.
Om man inte kan fortsätta vara vänner på ett bra sätt. Men det är ändå sorgligt ett tag. Men jag tänker också att det här sorgliga såklart går över.
Ja, det gör det absolut.
För vi självläker mån. Vi är bra på det, vi människor.
Ja. En sak till som jag tänkte på, som också är sorglig, det är att när jag lämnar dig liksom, och du inte vill det, då gör jag ju dig ledsen också.
Ja.
Och det är ju också en sorg att bära.
Precis. Liksom,
att så här, och den här människan som jag ändå har tyckt om och värnar om, gör jag nu ledsen.
Ja. Och hon skriver det, att hon vill trösta honom, och hon vill bli tröstad av honom, eftersom han är den närmaste.
Ja.
Jag förstår allt det där. Liksom. Ja. Usch, ja.
Precis. Ja, nej, det är liksom det man får bära i det här på något sätt. När man ska förändra, när man ska göra en förändring, oavsett vad det är. Liksom. Det här är ju en väldigt, väldigt jobbig förändring, men det hör till att det gör ont. Att det liksom, man får bära
och
på en sorg.
Och det uttrycket blir sorg. Liksom. Ja.
Ja.
Hoppas att det snart vänder.
Ja.
Ja. Du, en reflektion jag har gjort. Jag jobbar ju nu med ett projekt, ett litet sidojobb så, i en organisation som heter Min stora dag.
Mm.
Och det här projektet som jag håller i handlar om barn med autism. Och då lyssnar jag i en podd. Jag lyssnar på en podd, en kvinna som heter Klara Törnvall. Mm. Hon är författare och har skrivit autisterna, om kvinnorna på spektrat. Mm. Alltså hon menar att det är väldigt många kvinnliga med autism som inte får diagnos förrän de blir äldre.
Okay.
För att de är ganska duktiga många då på att dölja det här. Och hon själv har autism men hade liksom väldigt, väldigt svårt som ung med sociala koder. Och då gjorde hon så att hon liksom iakttog sina klasskompisar. Mm. Hon lajvade att hon var precis, normal. Ja. Liksom, för hon var ganska bra på det. Hon kunde plugga jättemycket. Men det var otroligt uttröttande. Och med åren så gick hon ju då också in i väggen.
Ja.
Men och jag tänker liksom på om man avviker på det sättet. Som till exempel, vi tycker ju att om de folk går konstigt så ska de rätta till sig. Ja, eller liksom, ja. Du måste vara mer social och sådär. Hennes slutsats var så här. Hon menade så här. Att när man anstränger sig för att passa in och ta bort den man egentligen är. Som hon fick göra till exempel. Ja. Hon fick låtsas att hon var social fast hon inte var det. Hon menar att när man liksom tar bort den man egentligen är så får man ångest.
Ja.
Och det tror jag jättemycket på. Och då tänker jag att det tycker jag alla vi ska vara observanta på. För om man lever till exempel i ett förhållande som är långvarigt och konstant. Där man inte kan vara sig själv fullt ut. Utan dölja sidor av sig själv som egentligen är naturliga för en. Eller dölja känslor som den andra inte accepterar och så vidare. Eller ännu värre om man måste göra saker sexuellt som inte är man själv. Eller bara känna att jag inte är okej som jag är.
Mm.
Då uppstår ångest.
Mm.
Så det ska man inte vara förvånad över. Och liksom, det ska man vara observant på. Mår man dåligt så ska man se vad är det egentligen som händer med mig? Upplever jag att jag kan få vara mig själv i det här förhållandet? Det tycker jag är en viktig fråga. För annars är man ju, och jag menar inte att, när man säger sådana här saker så kan folk säga, ja men jag kan väl inte bete mig hur som helst. Nej men det är ju inte det någon vill heller. De allra flesta vill bara få vara sig själva och få acceptans för den de är.
Ja.
Och kan man inte det i ett förhållande, då tycker man ska fundera över matchningen. Då kanske man inte är så bra ihop.
Nej det är helt sant, helt korrekt.
Jag tror att det är
viktigt att tänka på, viktigt att komma ihåg och viktigt att bära med sig, viktigt att förstå. Men jag tror också att många människor inte riktigt kan göra den reflektionen. För att det är så svårt att veta vem man själv är. Och framförallt när man liksom inleder en relation, när man är ung och inte har riktigt, så här, riktigt vem jag är. Och så blir man formad av någon annan och så tror man att... Alltså det är inte helt lätt att upptäcka
nej,
det bara.
Nej, det är det inte. Framförallt inte om man är ung, nej.
Nej, men däremot så kan man ju då vända på det och säga så här, om du får ångest så kan du börja titta på, lever du som du vill?
Precis.
Känner du att du är rätt med dig själv?
Och jag tror att det är väldigt ofta det. Alltså det finns ju en när människor som bildar par väldigt unga, de har ju större risk för att gå isär. Mm. Och det är för att man är i en sån förändringsfas helt enkelt, båda två. Så att det som en gång var en matchning inte längre är det. Men under tiden så håller man ihop.
Ja.
Och man mår dåligt tills man känner att det här går ju inte längre. Och det kan nog ha med det att göra. Man har också utvecklats då och man har kanske bildat mönster inom paret som är väldigt fast. Och utvecklas gör man ju genom hela livet också. Så att det är inte så konstigt om det blir så att man inte trivs med sig själv eller trivs med sin partner. Jag tycker bara att det där är intressant. Jag tänker mycket att när jag var ung så hade jag en hel del social fobi. Och jag kopplade det väldigt mycket till de konstiga arbetsplatser jag var på.
Mm.
Det var fel för mig. Det var fel liksom. Men jag anpassade mig så att jag var helt slut.
Ja.
Jag är inte gjord för vissa saker. Man är inte gjord för vissa
saker
bara.
Nej, och jag kan tycka att jag inte kanske riktigt hittade mig själv förrän jag hade gått i terapi och var 35-40 år.
Nej.
Då kunde jag säga, just det är så här jag skulle vilja vara. Sen är det inte helt lätt att bli sån heller.
Nej då, det är också ett jobb. Alltihopa är ett jobb, tyvärr, genom livet. Men det är ett jobb som är värt att göra, skulle
absolut.
Jag vilja säga.
Oh, ja, visst.
Ja. Ska vi då med det, Magnus, säga att här vilar inga halta löss?
Nej.
Och att på tisdag ska ni åka till Avesta
exakt.
Om ni bor någorlunda i närheten. 18.30 på Avesta bibliotek.
Dit.
Ja, Avesta bibliotek, för då kommer jag vara där och prata om livet mitt i livet.
Vilken tid är detta?
18.30. Avesta bibliotek.
Välkomna.
Och sen så kommer det också hända så här, att på fredag, då är vi tillbaka med ett nytt avsnitt.
Exakt.
Ja.
Till dess.
Vi tycker ni är bäst. Så ja. Jag tycker verkligen att det är roligt att ni skriver till oss och att ni är med oss. Jag är jätteglad för det. Så hörs vi om en vecka då.
Ja.
Ja. Hej då.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Vi vill förstås tacka alla er som är med och stöttar podden. Och vill du också ge ett bidrag, så swisha till 123 087 17 98. 123 087 17 98.